Podplay.
Henrik har tidigare släppt några låtar med Universal i Norge,
mm-hmm,
som ligger på Spotify, som är liksom så här, ja, vi kan spela upp lite. Han har också kontrakt på att han ska släppa fler låtar som han själv har skjutit upp i någon mani då. Åkt till Thailand och druckit öl.
Ovanligt.
Och nu när han lite har landat här i Sverige och vill ha någonting att göra, så har jag märkt att han har blivit mer och mer intresserad av att skapa musik igen. Så det sitter han och gör hela dagarna. Alltså han går olika kurser med hur man liksom,
ja, producerar.
Och han har köpt ett piano som han håller på att spela in med sådär. Och så visar han för mig och så får jag säga, åh gud vad bra och sådär. Jag är jättestolt över honom. Nu har han startat en 30-dagars kurs som Kygo har gjort.
Okay.
Och det här är verkligen något som jag tror du kommer gå igång på. Och som jag kände, det här måste jag också göra. Då är det alltså som en skola man går varje dag i 30 dagar. Där man får sitta och lyssna på Kygo när han visar hur man gör musik. Och sen så stoppas videon och så får man skicka in liksom vad man själv har gjort tills dess. Och sen så fortsätter han. Så man har Kygo som lärare. Och så har man liksom en kolumn till höger där man ser alla som går i klassen. Där Kygo är längst upp som lärare liksom. Alltså fattar man kunde typ...
Men vadå, det är liksom live, det är inte att han...
Nej, han har ju spelat in det, så han tjänar ju miljard
ja,
på det här.
Ja, det tänkte.
Eftersom att han behöver inte vara där. Nej. Men alla som är där har ju honom som... Alltså tänk om jag kunde få ha Rihanna som någon slags självförtroende. Hon bara står där framme, vis... Alltså, det är inte här.
Ja, verkligen.
Ja, alltså jag tror att de flesta kan tänka att det är någon som de skulle vilja nästan köpa för vilka pengar som helst som ska prata till en.
Ja, vi är Zlatan som fotbollscoach. Alltså varför finns inte det här mer?
Ja, men det är det jag känner att jag måste göra det då. Tänk om jag skulle göra en kurs där jag typ lär ut hur man kan bli frilansstylist utan utbildning. Alltså det känns som jag kan göra en massa grejer.
Ja.
Men inte det jag ska komma till, utan efter första dagen så visar Henrik vart man skickar in de här tasksen då. Och så visar han vad de andra har gjort. Så att jag kan liksom jämföra med hur duktig han är då. Och han är superduktig. Men då är det typ hälften av klassen dagen efter, alltså dag två, har inte skickat in uppgifterna till dag ett.
Nej.
Vilket jag tycker är lite märkligt för att kursen kostar flera tusen.
Det spelar ingen roll. Nej. Folk kan skjuta upp saker hur mycket pengar man har lagt.
Och då säger Henrik så här, ja det är synd, de har glömt, säger han.
De har glömt?
Och då blir jag så fullt skratt för då så tänker jag, han går rakt ner stigande från sin egen hjärna.
Ja.
För att han är verkligen en sån som glömmer ställa klocka på morgonen, han glömmer flyg, han ska ta, alltså han glömmer viktiga saker. Och därför tänker jag, så fort någon inte skickat in så har de glömt.
Ja, man går utgår ifrån sig själv.
Ja, men tji fick jag när jag hörde vad jag då skulle förklara för honom. Nej, de har inte glömt, älskling. De förstår inte hur man gör. Så kommer det från min.
Och för mig, jag tänkte direkt, de har inte glömt, de har skitit i.
Ja, exakt.
Alltså, man tänker, man vet ju, alltså, man bara avslöjar sig själv. Det är det enda man håller på med. Man avslöjar bara sig själv.
Precis, vi tycker alla vi tre...
Alltså, ju mer man pratar, desto mer bara avslöjar man sig själv hela tiden. Man har inte på att prata om andra, du pratar om dig själv.
Det är också så otroligt för att jag tyckte det var så självklart att om man inte har skickat in uppgifterna som man har köpt en kurs för flera tusen första dagen, då förstår man inte hur man gör.
Nej.
Och då har man skitit i det. Henrik var helt säker på att de har glömt. De har gjort något annat.
Ja,
de spelar tv-spel.
Ja, de glömde bort.
Och du tänker bara att de stoppar bara huvudet i en matta.
Ja, de bara, det var för svårt. Jag vet inte, jag ska göra på prestationsångest. Hej då.
Måndag, lika, olika. Jag ska släppa klädmärke, Emily.
Jaha.
Och det är out on the street nu. Alltså fy fan vad jag har jobbat med det här. Det känns också som att jag har jobbat med det utan att jag har jobbat med just det här. Alltså märket kommer att heta Unlock 7. Och även om jag, alltså jag har jobbat med Unlock 7 i drygt ett år, så har jag ju som
alltid jobbat med
senaste
det.
Åren, eller alltid, eller vad man nu ska säga, gått mot det här, känns det som. Det känns jätteläskigt och jättekul. Men nu är det liksom ute på Instagram, vilket var en milstolpe, för då kan jag liksom inte backa.
Nej.
Innan har det varit jag som har haft kontakt med olika fabriker.
Alltså jag kan när som helst bara säga nej.
Ja, jag vill inte längre. Ja, som du och jag också älskar att kunna göra.
Ja, verkligen.
Vet att du, det här är inte för mig.
Vet du vad jag kom på? Jag tycker inte om något som jag gör.
Men det här är verkligen någonting för mig, och nu är det ute. Och anledningen till att jag inte döpte märket till typ Lisa Design, utan Unlock 7, är vi mycket för att jag vill inte koppla det för mycket till mig.
Nej.
Av många anledningar. Men en anledning är väl också att man ska kunna sälja det. i framtiden. Att det ska liksom bli ett märke som är fristående från mig. Men också att jag vill inte stoppa sälj på grund av mitt varumärke. För det finns säkert vissa som tycker att jag inte är tillräckligt cool eller att de inte vet vem jag är. Och då vill man ju sälja till dem också. Så man, jag vill inte att folk ska gå omkring och bära liksom Lisa Ankarman på tröjan.
Nej.
Som det har varit tidigare. För jag har skrivit mitt namn på det mesta jag har gjort.
Det ska inte vara merch.
Exakt, det här är inte merch. Utan det här är liksom mitt märke. Som jag är...
Det är ett märke. Du skulle kunna starta 100 sådana här märken. Eller olika klädmärken. Det är inte som att det här är Lisa...
Så det jag kommer göra i det... Vi är 3 stycken som har startat det här. Och det jag kommer göra är ju designen. Den är 100% min. Och marknadsföringen.
Mm.
Och liksom hur hemtiden kommer se ut och sådär. Sen är det ju andra som håller på med ekonomin och ja, sånt som jag inte fattar ett jack av.
Mm.
Och de som jag har berättat för att märket heter Unlock 7 har ju naturligt frågat mig, varför heter det det?
Ja, det är samma som alla frågar om man har en kinesisk tatuering. Vad betyder det?
Exakt. Och det var så att jag och de här 2 personerna som jag startar Unlock 7 med satt i några timmar nere i Malmö där de bor och tänkte ut ett namn helt enkelt. Vi började bara med att... Alltså det är ju väldigt speciellt det här med när man ska komma på någonting. En slogan eller ett namn eller sådär. Det är ju liksom rappat av lite... Det är lite pinsamt.
Ja, det blir ju verkligen. Ofta när man ska liksom skjuta ut idéer så måste man våga säga något som är jättepinsamt.
Exakt.
Och som alla kan nästan skratta åt.
Ja.
Att man ens tog det seriöst.
Ja.
Och då, man måste vara öppen till att det här kan gå helt åt helvete.
Jag är i väldigt många sådana situationer eftersom jag gör PR-upplägg för mina egna medier och så vidare. Och då säger jag alltid, det här kommer du känna igen. Jag menar inte exakt så, men typ det här skulle det kunna vara. Fast något coolare.
Jag vill inte att det ska heta Cinderella, men du förstår vad jag menar.
Ja, exakt. Och det är så man måste börja, och så började vi också. Och sen började vi googla på, du vet, så här, latinska namn för kung, framgång, alltså massa sådana
som
saker.
Som hon skrev Harry Potter, gjorde innan hon skrev varje trollformel.
Liksom. Exakt, det höll vi på med. Och sen så fick jag bara snilleblixten och känslan av att jag vill ha en siffra i namnet. Och då kom vi in på något som heter numerologi.
Ja.
Och vi gick igenom alla siffror och jag har alltid tyckt om nummer 3. Så jag ville egentligen att det skulle bli nummer 3. Men det talade inte till mig det som nummer 3 handlar om. Däremot så var det något annat som talade till mig som du ska få läsa upp nu.
Because it's in English.
Och jag är bra på engelska, men jag har haft dig som bäst i mitt liv, så jag har... Jag höll på att säga bad reputation.
Så jag har fått lite bad reputation. Okej. It is no doubt that number 7 is considered to be a perfect number, which can help you connect to the universe. When number 7 appears often by your side, it can help you receive all the answers that you need. This number is often observed as a teacher that could give you an important lesson about your own life and also about the world around you. The number 7 is a highly spiritual number that is associated with intuition, mysticism, inner wisdom, and deep inward knowing. Encountering number 7 over and over again means that positive things are flowing freely toward you at this time. The number 7 is a wonderful and important message to receive because it means support and encouragement. If you start receiving this number, be excited because divine support is on the way. It's an assurance that whatever you're planning to do or thinking of deciding on will be the best thing for you. Will be the last thing you ever do. The number 7 is the seeker, the thinker, the searcher of truth. The 7 doesn't take anything at face value. It is always trying to understand the underlying hidden truths. The 7 knows that nothing is exactly as it seems and that reality is often hidden behind illusions. 7 is the number of completeness and perfection, both physical and spiritual. It derives much of its meaning from being tied directly to God's creation of all things. The number 7 is also important in Hinduism, Islam, and Judaism. Number 7 is a spiritual prime, which makes it a constituent building block. But it is also an insulator because it cannot be divided with or by negative influences. For this reason, the power of this number can be used to build strong, positive spiritual vectors in your life.
Du förstår ju vad som hände när jag läste det här. Det finns en siffra som betyder allt det här. Och då kände jag bara, okej, det är min siffra. Den ska jag ha i mitt märke. Och då vill jag ha ett ord innan som var liksom... öppna
ta emot.
Det, ta emot det. Ja, precis. Var tillgänglig för det. Så då bara gick vi igenom massa... Alltså ord på olika språk. Och till slut så landade det då på unlock. Jag tycker det är snyggt ord.
Verkligen. Det passar dig. Jag tycker det är dina typ av konsonanter som du gillar. C, jag tycker du gillar.
Jag håller på med graffiti ett kort tag. USB.
Som du skrev?
UCB. Unknown crazy bitches.
Det är det jag menar, du gillar U mycket och du gillar verkligen C.
Verkligen också O.
Det Det är verkligen dina
någonting också med CK ju från efternamnet.
Ja. Du har ju behövt säga A och en CK hela tiden.
Ja, nu blir det... Ja, vad nu blir.
Nu blir det UNLO-CK.
Nu blir det UNCK, säger jag.
Det är perfekt, det är UNCK.
Och när det kommer till designen så har det varit jätteviktigt för mig att liksom gå all in, att det ska vara så där hysteriskt som jag älskar. Det känns som att på senaste tiden, och jag har också en hypotes kring varför det är så, det känns som att på senaste tiden så har stilen i Sverige blivit väldigt plain.
Det är liksom alltså, svenskar är ju väldigt minimalistiskt.
Jo, men det känns som när liksom sociala medier kom så var det en boom av att man ska liksom vara sig själv och ha lite crazy kläder. Mm-hmm. Upplevde jag i alla fall. Mm. Och nu känns det väldigt mycket som att det ska vara väldigt plain. Det ska vara liksom en beige hoodie eller ett par helt svarta mjukisar.
Det är verkligen de där färgerna, vitt, svart, grått, beige.
Ja, och jag tror att det har att göra med att vi influencers gör ju så mycket hauls. Och de som betalar mest för hauls i Sverige är Nelly, Chiquelle, NAKD, Bubble Room. Det är liksom varumärken som har väldigt plain kläder. Mm. För vi jobbar ju som influencers. Vilket gör att vi influerar folks stil. Mm. Och det vi visar upp med rabattkod är det som våra följare köper. Mm-hmm. Vilket skapar en stil. Det som också påverkat det mycket tror jag är hur stora dokusåpor har blivit. Till exempel Paradise Hotel, Ex on the Beach, Wahlgrens värld. Där du inte får ha varumärken på
just
dig.
Det.
Utan allt måste vara plain. Så de liksom måste ju tejpa över eller bara leta land och rike efter kläder de tycker är snygga som är så pass enkla. Mm. Och det är det som vi matas med hela tiden på TV.
Det är sant faktiskt att jag inte tycker att varumärken känns lika viktiga som de gjorde när vi var yngre.
Jag menar det.
Då handlade det ju bara om vad man hade på bröstet.
Ja, det var för att de coolaste kidsen var ju i liksom, hade skolan eller liksom en kändis på en plansch.
Det känns också, det vet jag inte eftersom att jag inte är ung, men det känns som att när vi var unga så var det som att man hade på sig kläder som ingen annan kunde få tag i för att de kostade mycket pengar. Mm. Men nu känns det som att du har samma kläder som alla andra, men du kan sätta ihop det på ett mycket snyggare sätt, och det är det som ger dig status.
Verkligen.
Att du tog de här vanliga kläderna som alla har och gjorde något unikt av dem, medan någon annan ser bedrövlig ut i dem. Alltså det handlar mer om hur kläderna passar på dig eller hur du stylar dem.
Hur dyrt det är har nästan helt suddats ut. Alltså självklart det finns det så här inneväskan som alla ska ha det året. Ja. Men det är ju väldigt inne med att göra om kläder, att köpa second hand och sånt. Vilket ju går i linje med hur vi sköter miljön.
Liksom. Mm, det vore väl bra.
Men det som är viktigt för mig med Unlock 7 är för de gullisarna som känner att, precis som jag, stilen har blivit väldigt plain. Och man har så mycket energi i sig som man vill visa på utsidan. Så jag har ju tidigare gjort ganska crazy plagg med mycket tryck och sånt. Men jag har ju ändå varit tvungen att kompromissa med det varumärket som jag har jobbat med. Mm. Och fått supermycket nej, nej, nej och sagt snälla, snälla, snälla. Och jag tror på det här. Och skickat siffror på tidigare saker jag har sålt som har sett ut liknande och så vidare. Och att det är viktigt att de som följer mig känner igen det jag släpper. För att de följer mig på grund av den stilen. Mm. Så att det här kommer vara crazy stuff. Ja, för att det känns som att det finns inte riktigt något varumärke i Sverige än. Från 25 april då. Som säljer de där crazy stuffen. Då måste man liksom gå in på en hemsida i Holland eller Storbritannien eller USA eller Australien. Och liksom verkligen leta med lykta.
Mm. Och det vet du om någon.
Ja, gud vad jag varit inne på de där hemsidorna. Men snart kan man gå in på en svensk hemsida och köpa det. För bra pris. Grejerna kommer kosta under 1 000 kronor. Min känsla också kring det här varumärket som jag har skapat är att jag vill skapa en hype kring olika dropp. För det är ju så som jag har jobbat tidigare. Jag har gjort smycken för NAKD, jag har gjort bikini som har sålts i hela världen för Hunke Möller, jag har gjort massa för Mad Lady och så vidare. Och då har jag ju sålt ett visst antal produkter.
Ett visst datum.
Liksom. Ett visst datum, ja. Så det är det jag känner till, och det är så också mina följare känner till att jag släpper grejer. Mm. Så det är så jag kommer fortsätta göra, i alla fall till en början, så får vi lite grann se hur det utvecklar sig.
Mm. Och om du vill följa Lisa på den här resan så kan du göra det på Instagram på unlock7. Det är alltså UNLOCK 7, siffran 7.
Så första droppet är 25 april och är 7 plagg. Så min tanke är att jag släpper 7 plagg åt gången. Mm. Så unlock 7. Så de här 7 plaggen symboliserar allt det här fina som 7 är i numerologin.
Mm. Mm. Det är jättespännande. Alltså, om jag hade ett klädmärke skulle jag också bara vilja jobba med drops. Alltså, jag skulle aldrig bara, nu kommer sommarnyheterna. Det är jättetråkigt. Ja. Jag vill kunna sitta och stirra på skärmen när klockan slår.
Ja, när det rasslar
till. Alltså, känna pirret i hela kroppen. Nu. Fast man, alltså, tänk, nu på internet blir det inte samma sak, men tänk att jag har en liten pop-up store. Och känna, nu slår vi upp och in kommer folk.
Men förstår du, jag kan ju göra sånt här i framtiden. Mm. Det är det. Då kan jag vara i a place butik med mitt dropp en dag innan jag släpper på. Alltså man kan göra så mycket roliga saker.
Verkligen.
Där är också Rebecca Stella ett otroligt föredöme. För när hon släppte sin första parfym på sin hemsida, som man ju då inte kan dofta på.
Nej.
Så sålde hon också in det till en hemsida där de också sålde den. Vilket gjorde att de på den hemsidan kunde ha parfymen i sin butik.
Mm-hmm, som doftprov.
Ja, så då, jättemånga gick ut i den butiken då. För det finns liksom alla stora städer. Och kunde dofta på parfymen och köpa den antingen på Rebeccas hemsida eller på den här hemsidan. Och där, alltså, hon är så duktig på att tänka ut såna där grejer. Det inspirerar mig verkligen.
Om hon hade en kurs.
Om hon hade en kurs. Alltså, if you hear me, Rebecca. Nej, men hon är så karismatisk också. Så hon skulle verkligen, verkligen,
verkligen
kunna ha någon
30 dagars
självförtroende, entreprenörskurs.
Ja, men att bygga ett varumärke och ja. Liksom, det är jättemycket hon har gjort, antar jag.
Verkligen. Jag tänker vad hon ska ha för kurs. Alltså, hon är ju sån som säger ja till allting. Hon har ju varit med i Sunblock. Den här... Som hon var med som någon slags liksom, dansare utan att ha någon dansutbildning. Mm. Och turnerade runt liksom... Alltså det blev ju en världshit.
Mm-hmm.
På den tiden när det var liksom, man var glamour-modell. Yes. Så var ju hon med som en sån. Men hon har verkligen... Det pratar hon också mycket om i sin podd. Att hon bara tackar ja till massa saker. Mm. Så det hade hon kunnat ha haft en kurs. Yes, girl.
Ja,
yes,
precis.
Woman. För det gör ju inte folk, säger jag. För det är skitläskigt.
Det är jätteobehagligt, säger jag. Och... Man tänker alltid, alltså folk tänker för länge.
Mm.
Vill jag verkligen det här? Folk är ju rädda att bli lurade. Och det är ju mycket svårare att bli lurad om du hela tiden säger nej till saker.
Jaja.
Om du säger då ja, det är då du blir lurad. Mm. Så är man hela tiden rädd för att någon ska förråda en, föra en bakom ljuset och allt vad det är, då kan vi inte säga det.
Och nu ger jag tips då till Rebeccas första kurs.
Ja.
Alltså första lektion ett.
Första lektionen heter.
För det är, säg ja för du kan alltid ändra dig.
Mm.
För det är det som är nyckeln. Alltså man vågar inte säga ja för du tror att man måste fullfölja. Mm. Nej, nej, nej.
Nej, nej, nej.
Säg ja och sen så efter du har åkt till Spanien i 4 dagar och du ska vara där ett år.
Då åker jag hem bara.
Ja. Det är det som är nyckeln. Tillbaka till Unlock 7.
På tal om nyckel.
Så jag är ju i en period nu där jag håller på och bestämmer massa grejer. I koder, på hemsidor. Liksom, vad ska man använda för emoji i vårat brandspråk? Alltså det är så mycket och jag får sån respekt för Alice Stenlöf, Linn Ahlborg, Matilda Järf. Alla de här som har startat sina egna varumärken. Man kan tro att det bara är liksom så här, men det är någon som bara bestämmer allting åt dem. Men alltså, det är så mycket som man behöver. Alltså, det är sömnlösa nätter.
Mm-hmm.
Klyschigt nog.
Har man ett stort kontrollbehov, då ligger man...
Tittar du på någon bakom mig?
Det sätts på prov.
Ja, och det vet jag båda de här tre tjejerna har, som jag precis nämnde. Mm. Så att det är verkligen, alltså big up och big up till mig för att det här är... Nervkittlande.
Nervpåfrestande.
Och också som jag har sagt förut i podden. När man börjar jobba med någonting som man brinner för, som är längst in i ens kärna, det blir nästan inte läskigare än så.
Nej.
För att misslyckas
ska folk
du
hata min stjärna? Min kärna.
Ska de hata min lysande stjärna?
Det var längst inne.
Ja, men det är liksom... Jag vet att Bianca Ingrosso ofta säger att hon är så glad att hon inte jobbar med musiken. Hon är extremt duktig på att sjunga.
Mm. Ja, jag ska älska dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag har.
Och hon nämner ofta på sin story att det jag har kvar som jag brinner för så himla mycket, som jag inte liksom tjänar pengar på, det är min sång och det är så skönt.
Mm.
Jag litar verkligen på att det är skönt för henne. Men jag tror också att det är jättemycket, för fan vad läskigt.
Och bli bedömd.
Och börja med musiken, om hon är jättebra på att sjunga men har det här efternamnet som kanske bromsar henne, folk tar inte på allvar och så vidare inom musikbranschen.
Jag förstår.
Ja, det är...
Det är också kanske, om man som hon lever sitt liv väldigt mycket i allmänhetens ögon, så kanske det är skönt att ha något som är bara ens.
Exakt.
Och som ingen annan får tjäna pengar på, ja, ingen annan får ta på. Det är hennes. Hon kan sjunga på vänners bröllop.
Ja.
Hon kan sjunga när hon är på en efterfest och det är bara folk hon gillar där. Hon kan sjunga i spegeln, hon kan sjunga i duschen.
100%. Och det är ju så också det är med våran kompis Charlotte. Det känns som att hon har ju haft jättemycket chans att jobba med musik.
Alltså om jag kunde sjunga, då skulle jag bara vilja göra det när det är folk jag bryr mig om som är där.
Ja. Och det Charlotte gör också är ju att hon går in på pizzerior typ med en mic och säger bara, jag kan sjunga här ikväll.
Ja, precis.
Hon är sugen.
Ja. verkligen. Lås in. Råd till personen som hade imposter syndrome.
Öppna mejlkorgen!
Hej Lisa och Emily och Charlotte. Som alla andra, tack alla tre för en fantastisk podd och för era roliga och kloka tankar. Jag har lyssnat varje måndag sedan ni börjat. Heja er! Jag skulle bara vilja skicka lite pepp och tips till den personen som skrev in till er förra veckan, som snart var klar med sin civilingenjör och kände imposter syndrome. Jag kände så igen mig, så jag kan inte hålla mig från att skriva till er. Jag är själv civilingenjör och jobbar inom en av de mest mansdominerade branscherna. Jag är ensam tjej på min avdelning och sitter i princip med 98% män och gubbar i alla möten och sammanhang jag är med på jobbet.
Alltså det är som att hon som skrev in förra veckan har vunnit högsta pris på lotto med den här tjejen.
Hon har fått en mentor.
Oh my god.
Och jag har båda som mejlade, så jag kan se till att de blir känna varandra.
Sätt ihop.
Ja, det ska plockas ihop. Jag tog examen 2019 och har då jobbat i snart 2 år. Perioden att söka jobb var det jobbigaste någonsin. Ditt öde ligger i någon annans händer. Dessutom har du alla runt dig, skriva på avtal och allt lönesnack. Usch.
Och dessutom har du alla runt dig.
Alltså alla i klassen som ska hålla på och prata om att jag fick det här. Och, oh, jag... Alltså det är ett jävligt snack. Du kan ju tänka dig när alla söker samma jobb.
Det där vet du.
Alltså det är bara, alltså, där får man bara stänga av öronen och prata med en bästis. Gunilla heter hon. Men när du väl kommit ut på andra sidan blir det enklare. Jag har aldrig trivt så bra med livet som jag gör nu. Även om jag jobbar med bara män tycker de flesta faktiskt att det är roligt att få in en ung kvinna som tänker helt annorlunda än vad de och alla deras tidigare kollegor någonsin gjort. Dessutom är det som Emily sa, ingen förväntar sig att du kan något inom det yrket du får. Du får all möjlighet. Det är verkligen så, hur ska man kunna? Du får all möjlighet att djupdyka i massa spännande som man aldrig fått möjlighet att göra när man pluggade. Det var först efter 1 år jag inte längre kände mig som en bluff. Efter det kunde jag bidra på möten och i diskussioner. Med det sagt är det inte alltid enkelt. Jag lägger mycket tid på att reflektera över om personen behandlar mig på ett visst sätt eller får vissa kommentarer bara för att jag är kvinna. Alltså det här är verkligen något som inte man tänker på så mycket. Inte bara blir man diskriminerad för en kvinna, utan man är hela tiden, har man luppen framme. Sherlock Holmes-luppen, hallå? Är det någon som behandlar mig? Alltså man läser ju in. Vilket man blir galen, man är paranoid.
Ja, vilket också är farligt, för man kan tippa över på den sidan också, och då får man ett så miserable life. Alltså.
Ja, då lägger man fokus på fel saker, men det är så jävla lätt att hamna där, för att annars så är det som att, jaha, varför går allt dåligt för mig? Varför är alla arga på mig?
Verkligen.
Då kommer man fram till, jaha, det var för jag var kvinna.
Det är som många personer som är väldigt rädda för saker. Att de är rädda att bli mördade, våldtagna, det ska vara inbrott och sånt, som det ju aldrig blir för någon. Alltså statistiken talar emot.
Alltså verkligen.
Men ändå så är hela deras dagar går åt att tänka på, när kommer det här hända mig och vad gör jag då?
Låser jag dörren, låser jag dörren, låser jag dörren. Men snälla, det är inget
som kommer gå in. Där kan man hamna väldigt mycket i just det här. Hur blir jag behandlad?
Precis. Kolla på mig sådär. Varför sa de sådär? Var det någon som sucka? Alltså man blir galen. I början upplevde jag att de flesta gillade att förklara och lära ut saker, men när man själv är den som förklarar eller rättar andra tycker de inte att det är lika roligt. Här kommer mina bästa tips om man är kvinna i mansdominerade yrken. Och det här är så 4 tips från en kvinna i branschen, så hör upp. Nummer 1. Tänk att du är med och gör att fler kvinnor efter dig vågar välja ditt yrke. Du banar väg. Hur coolt är inte det?
Det var ju verkligen ditt tips också. Fy fan vad nice att hon också känner så.
Nummer 2. Jag har 2 tjejkompisar som har samma utbildning som jag har. Vi brukar ha vinkvällar där vi sitter och diskuterar problem vi stött på i yrket, kommentarer man fått och reflektioner vi gjort. Bara att få ut dem i sitt egna huvud och inte känna sig ensam, för det är man inte, är jätteskönt. Vi brukar också jobba stenhårt för att hypa varandra. Vi får aldrig så mycket pepp som på dessa vinkvällar. Där får man skryta öppet utan att jantelagar och vara stolt över det man åstadkommit, en fristad.
Och prata med någon också som är i samma bransch. Det är det som är så jävla viktigt. Jag tycker det är jätteskönt att träffa andra som också jobbar i influencerbranschen. Typ när jag stylar och sånt och vi sitter efter och äter sushi. Så kan man ju verkligen prata om, ja men jag var med om det här från den här samarbetspartnern, den skrev så här. Och då kan de säga så här, ah nej gud, det är inte vanligt. Som ju inte är lika lätt om jag ska berätta för mamma eller för dig.
Nej, det vet inte vi.
Så det är jätteskönt att prata med någon i samma bransch. Vad var det med?
Där är en våldtäktsman som kommer att vara. Ser du? Där hunden, alltså den har han inte för skojskul.
Hunden finns inte för skojskul, alltså det där är sjukt att jag har sett.
Verkligen. Du ser på han går också. Herregud, om man råkar kränka honom. Då är det bara...
Det var det sista man gjorde.
Det sista du gjorde. Men det är viktigt tror jag att ha en fristad på det där sättet. Också som att säga att man kan få skryta öppet. Att bara få säga, och det är ju så mysigt när något bra har hänt på ens jobb, om man har varit duktig. Då vet de på jobbet det kanske, men nu kan man få säga det till någon till. Jättetrevligt. Nummer 3. Jag har en spellista med låtar med starka kvinnor som jag brukar lyssna på när jag känner mig ensam eller orättvist behandlad. Min favorit är Småtjejer.
Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat ben. Små tjejer älskar min musik. Jag var det vet så världen aldrig blir sig lik. Revolutionär, revolutionär.
Nummer 4. Förvänta dig inte att en man eller andra som inte är i din situation förstår helt och fullt vad du går igenom. Ibland kan man bara ha en magkänsla om att det är något som är fel. Jag har bara upplevt att mina kvinnliga kompisar inom samma område förstår och kan pinpointa vad det är som blivit fel. Och kom ihåg, det är du som väljer om du vill ta fighten eller inte. Du är inte anställd för att hela tiden behöva diskutera jämställdhet eller utbilda män. Helt otroligt. De här tipsen vi har fått, alltså jag känner att hon
ska. Jag är så glad att såna här tjejer finns.
Jag med, de är där ute.
Och de
det här är de bästa tipsen jag nästan hört. Tänk på att du är den som gräver för andra. Nummer 2, ha en fristad där du kan prata med folk. Nummer 3, ha en spellista som kan ta dig igenom highs and lows. Och nummer 4, kom ihåg att killar kommer aldrig förstå. Och du måste inte hela tiden ta fighten. Ibland kan någon säga något jävla piss skit rakt framför dig. Och du kan bara välja att lägga dig i en låda som du inte bryr dig om.
För det hamnar ju vi också i, ofta vi kvinnor som tar kampen ibland. Att man ifrågasätter sig själv och kan nog bli ifrågasatt av andra också. Varför tog du inte kampen nu? Du som tycker att allt är så viktigt. Varför tyckte du att det var okej? Men man väljer ta med fan helt själv.
Ja, om man orkar eller inte. Det är helt upp till var och en. Ingen får säga något.
Ta det till mig.
Hej på er. Tack för att ni förgyller mina måndagspromenader genom att få sväva över huvudet på hela samhället och skratta och reflektera över människors konstiga underbeteenden tillsammans med.
Det är verkligen det vi håller på.
Det är verkligen jättekul. Att man zoomar ut drönarsperspektivet. Kolla hur de gör.
Och det är också det enklaste sättet att hitta humor i jobbiga saker.
Verkligen. Zooma ut.
Och vi, alltså, vi ska leva i typ 80 år. Kan vi få bara skratta åt det som är jobbigt?
Så gör vi nu. Nu till mitt problem. Jag och min sambo har varit tillsammans i lite mer än 3 år. Allt har varit bra tills för någon månad sedan. Nu har jag från ingenstans börjat reflektera över flera av hans beteenden. Nummer 1. Han bryr sig inte om närstående går igenom svåra saker. Han har själv gått igenom svåra saker och säger att han lärt sig stänga av. Men jag tycker man ändå kan visa medlidande för någon annans lidande. Nummer 2. Han har fortfarande inte lärt sig att hans hunger styr hans humör. Och att det till exempel inte blir en trevlig förmiddag om man hoppar över frukosten när man ska iväg för att det finns inget att äta. För att man tror att kylen är full flera veckor efter handling. Nummer 3. Han vill inte umgås med vänner under vardagskvällar, för det är jobbigt och han vill hellre bara sitta hemma. Nummer 4. Våra samtal grundar sig ofta i mina frågor om hans liv och byggs sällan på frågor om mitt liv. Detta är några av flera beteenden som jag börjat se tydligt nu och som jag börjar störa mig på, då jag själv tycker om att vara aktiv, träna, vara social och göra saker för mina vänner. Jag lärde mig tidigt att han inte är den sociala typen i större gäng och det har varit helt lugnt för min del, för jag går gärna på saker själv eller med andra. Men nu har jag börjat hitta fler egenskaper där vi inte är lika. Har jag då börjat tappa känslor eller varför ser jag och oroar mig för dessa beteenden nu? Är detta något man kan jobba på eller är det liksom för sent nu när jag börjar störa mig? Det livet han lever är inte det livet jag vill leva, men det är med honom som jag vill leva. Vi har pratat och han förstår mig inte, då jag inte själv förstår mig och allt han hörde var att det låter som att jag tappat mina känslor. Jag kan inte sätta ord på vad som hände, men jag vore tacksam om ni kunde.
Jag tror att mycket av det här att göra med coronasituationen, alltså vi har varit hemma så mycket för att man ser verkligen vilka folk är. Jag skulle kunna mansgissa och säga att man typ, är det som att man har varit ihop i 5 år, fast man har varit ihop i 1 år då, det under det här liksom, året. Ja, det blir komprimerat, man kan inte fly från varandra och så vidare.
Och man kan inte dölja sina dåliga beteenden riktigt, när man har med varandra så mycket.
Nej, och man är också kanske lite low, så att det blir liksom
lite grann. Det krävs inte mycket för att tippa.
Nej, precis. Och sen tänker jag också att hon blir äldre och kanske börjar tänka på, alltså, om jag får barn med den här killen, hur blir det? Och nu ska vi köpa hus. Och man kommer ju liksom till de här milstolparna i livet.
Vi behöver vara 2 nu, jag kan inte dra hela lasset själv. För man kan dra ett lass ganska länge när man bara är i en relation och kanske bara är sambo i en liten lägenhet.
Absolut.
Då kan man dra det lasset, men tyvärr så är det många kvinnor som är tillsammans med män som aldrig kommer dela det lasset. Och då orkar man inte. Det är därför vi går in i väggen. Det är därför vi liksom får massa problem när vi är 40, för att vi orkar inte mer.
Det är så konstigt också att det på något sätt inte pratas mer om att man måste vara nöjd liksom och vara nära sin pojkvän.
Jag chockeras hela tiden över när folk berättar om deras olika bråk de har haft. Jag upplever verkligen när jag bråkar med David. Det kan vara att jag typ, alltså, ofta kommer ifrån ingenstans. Det kan vara ett beteende jag stört mig på. Sånt. Och så precis när jag ska hoppa in i duschen så bara slänger jag ur en kommentar om det. Det är som att jag inte kan stoppa det. Då säger jag bara, Jag hade inte tänkt ta upp det, men nu kan jag se det.
Säger du så här, ja, men det är typ som när du lägger strumporna på hyllan.
Ja, precis. Då säger jag så här, det är inte så kul att jag alltid är den som... Alltså, det säger jag ändå.
Gud, ord som alltid och aldrig.
Ja, det ska man ska vara jätteförsiktig med dem. Mm. Men det är inte jag i vissa tillfällen. Och då får ju jag se en valpunge som öppnar stora ögon. Större än någonsin. Han har ju enorma ögon och de blir större än någonsin. Jag tittar på mig. Och så säger han, och då, alltså han är ju också expert. Då går han i försvar och säger, men du då? Alltså, då säger han, du gör det här. Ja, det är Davids enda försvar därför att... Okay. I diskussioner så är han verkligen underlägsen mig, så att hans försvar blir alltid att bara säga vad jag gör också.
Det var speciellt, för jag tänker ju att jag och David är samma, men det är säkert olika också på grund av att vi är kvinna och man. För att jag i den där situationen, om Henrik skulle säga sådär, jag får också extremt stora ögon. Men jag tar ett steg närmare och säger, berätta mer. Eller
nej,
typ
men
såhär.
Då säger han så, och sen, men vi är båda, alltså, jag är, måste jag säga, ganska duktig på att diskutera saker när jag inte är allt för arg. Mm. Så då om jag har råkat slänga ur mig det, säger jag råkade slänga ur mig det här är inget stort problem egentligen. Mm. Och jag skulle vilja att vi gör så här istället. Och det som händer alltid där, jag känner i rummet att vi är två personer som har ett problem som vill komma till en lösning.
Ja.
Vi vill gå runt, över eller under det här hindret, som om vi var på tigerjakt med moraträsk och till slut komma till vår slutdestination.
Nu ska vi ut på tigerjakt. Nu ska vi ut på tigerjakt. Vi kommer till något gräs. Vi kommer till något gräs. Vi kan inte gå runt där. Vi kan inte gå runt där. Vi kan inte gå under det. Vi kan inte gå under det. Vi måste gå igenom det. Vi måste gå.
Och det är det som är det här klyschiga som folk säger, vi är ett lag, vi är, liksom är två det. I det här och sådär. Det är det som är det här.
Det är ingen av oss som någonsin vinner bråket. Båda ber om ursäkt. En kan be om ursäkt att den sa något på ett hårt sätt, och en kan be om ursäkt för sitt beteende. Det spelar inte så stor roll. Men båda kommer att be om ursäkt och båda kommer att jobba framåt.
Precis.
Nu beskriver jag 99% av våra bråk. Det är klart vi kan hamna i läge där vi är bara två hetska
getingar. Det fattar alla. Alltså, alla kan vara en elak person.
Man kan verkligen vara hemsk. Men ofta så känner jag, men jag kan känna ibland när jag hör andra beskriva sina bråk, då hör jag dem från en sida, då oftast från kvinnans sida, att ett bråk har handlat om att killen har betett sig illa. Och under hela bråket betett sig ännu mer. Det är alltid som att den som berättar för mig har varit en oskyldig person som har blivit totalt utsatt.
Mm.
Och vann sen på slutet. Eller förlorade sen på slutet. Det är liksom en fight där man också liksom jämför vem som gör mest. Jämför vem som är bäst. Jämför, du har inte fixat tvätten på 2 veckor och 3 dagar. Mm. Och det är liksom, varför har vi den här liksom poängtavlan som inte behövs?
Mm. Men överhuvudtaget så känns det som att, nu generaliserar jag väldigt, men att kvinnan ska förklara för mannen varför han har betett sig dåligt.
Mm-hmm.
Och mannen i sin tur säger, du klagar bara, eller du är känslig.
Det är bara
eller,
du som tycker
du måste
så här.
Förstå att jag är så här.
Mm.
Men det jag sa innan är också så här, det känns som att vi pratar alldeles för lite om att man måste vara vän och vara nöjd i sin relation.
Mm.
Alltså folk ihop med vem som helst,
ja,
det jag
man
menar.
Måste verkligen, ja,
och jag har varit där, så jag menar verkligen inte att så här, det är sjukt att folk beter sig på ett visst sätt.
Men, alltså, men vi inte alla vi
har,
beter oss
här. Vi har inte en kultur i samhället där man sätter partnern under lupp.
Mm.
Det känns som att vissa saker är jätteviktigt och vissa saker vill man skryta om och vissa saker är så här, oh gud, det får han verkligen inte göra.
Ja, alltså.
Men det är så mycket andra saker däremellan som är så här, vi har ingen kontakt, han förstår inte mig. Och då är det så här, hej okej, men skulle du ha en vän som är så? Mm. Skulle du vara liksom, hos din familj 3 dagar i veckan om de betedde sig så mot dig när du är vuxen?
Mm.
Då är svaret nästan alltid nej, men det är som att med en partner är så här, han är så där bara.
Jo, det är ju tyvärr, ju längre man har varit tillsammans med någon, desto större trygghet känner man ju.
Ja.
Och man känner en sån otrolig, för många är det så skönt att vara i vanan. De orkar inte visa för någon ny att de sover med en sån där liten sovmössa.
Nej.
Och så ska han behöva acceptera det, och de har bettskena på natten.
Men alla de här sakerna som hon tar upp är ju väldigt osympatiska drag, som hon
verkligen
tycker är viktigt att folk som är runt henne inte har.
Det här är ju farligt för hennes framtid om han inte har medlidande med andra människors lidanden. Om hon...
Som han har nära.
Ja, om hon hamnar i någon jävla trångmål och är liksom på botten. Alltså hon kan hamna i spelmissbruk och spela bort 300 000. Vad gör han då?
Och också, jag tycker också det är alarmerande att hon säger att jag förklarar hur jag känner. Och det enda han får ut av det är att hon vill göra slut.
Ja.
Så då får hon ännu mer skam på sig.
Det är verkligen alarmerande. Det är ju att han inte ser sin egen del, utan han bara tycker att då blir han the victim. Folk är bara taskiga mot mig.
Precis, exakt Emily. Det är väldigt många män som har narcissistdrag.
Jag kan också tycka att människor som inte vill umgås på vardagskvällar för att det är jobbigt.
Mm.
Alltså då kan jag känna att du vet inte hur bra du har det.
Mm.
Folk vill umgås med dig. Alltså vet du, många som sitter ensamma.
Mm.
Ta inte för givet att folk vill umgås med dig.
Och det är också mycket saker som man kan vara lat kring. Man kan hamna i slentrian. Mm, och det där absolut. Är verkligen precis en verkligen. Sån grej.
Det är skönare att sitta och spela tv-spel. Mm. Det är skönare för mig att sitta hemma och kolla på en tv-serie.
Mm. Det är skit.
Men det är inte mer... Så här ska jag säga. Nu ska jag berätta för er. Det är skönare att ligga kvar i sängen. Mm. Det är skönare att spela tv-spel. Och det är skönare att kolla på en serie hemma. Men ska jag säga vad det inte är. Det är inte mer liv. Du har inte fått mer liv i livet. Du har inte fått mer upplevelser och mer minnen. Du har inte fått mer känslor. Du har inte upplevt saker.
Egentligen så laddar man inför livet då. För det är helt okej tycker jag att vara hemma Gud, ibland. Ja. Och... Det är helt okej tycker jag. För
det, är klart... det är helt okej att vara hemma ibland.
Nej, men så här, för jag tycker att det också är skitviktigt att lyssna på. För att här, det blir två sidor av det. För jag är verkligen en sån som får dåligt samvete istället om jag inte gör någonting mm. en vardag.
Mm.
Men så för mig är det viktigt att snarare tänka att det är viktigt att också kunna vara hemma. Så det beror också på vem man är som person. Precis, men man behöver ju balans i allting.
Absolut, att sitta hemma och kolla på en serie är ju att ladda batterierna för att orka leva de andra dagarna. För att orka gå en lång promenad, för att orka cykla till en kulle, äta ett bär och cykla hem.
Men att vara så här olika och leva med någon som är så här osympatisk, det kommer att ta slut.
Ja, så är det. Förr eller senare.
Med eller utan barn. Och det är upp till henne.
Ja.
You go.
Och fundera över varför vill du leva ditt liv med honom?
Mm.
Är det för att ni tidigare har pratat om hur härligt det ska bli när ni får barn, när ni ska få ett hus, när ni är 60? Har ni lyssnat för mycket på Thinking Out Loud med Ed Sheeran? För att den är inte livet. So honey now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Utan du måste tänka på varför vill du leva med just honom. Och sen måste du också öppna den lilla dörren i hjärnan som heter tänk om det finns någon annan där ute som är ännu bättre.
Och det
som jag blir nära och som också har empati när människor går igenom lidanden.
Mm. Som kan trösta henne.
Mm.
Det hon kan göra, för att det är jättelätt för oss att säga att det kommer ta slut och sådär. Men man har varit i situationer själv och varit ihop med man. Där
ANCK har varit.
Man kan vara ihop med folk som man känner att man borde göra slut med, men man hänger kvar på grund av olika anledningar. Och då är mina tips att göra allt man kan i den relationen. Ta upp alla jobbiga saker. Gå till någon och prata.
Gasa.
Någon relationsexpert. Precis. Gasa relationen så att du
gasa ihjäl relationen.
Ja, men faktiskt, alltså, gasa relationen med all din kärlek
helt
och förändring.
Ärligt. Ja, helt ärligt. Vet du vad du ska göra när du är i en sån här jävla alltså, puttrande relation? Mm. Då ska du lägga i gasen och ska lägga allt ditt fokus på relationen. Mm. Det är det enda du gör. Jag ska bara se till att den här relationen blir bra. Och jag ska göra det nu.
Ja. Jag vill ha date night på onsdag
Med
ett annat par.
Exakt. Och torsdag då ska jag säga, då går vi iväg och spelar badminton. Det kan jag lova dig.
Ja. Och på fredag då ska vi sitta och prata i 2 timmar, för jag behöver verkligen berätta en sak.
Och på lördag då ska inte du få frukost, och du ska inte säga ett piss till mig med elak ton på hela dagen.
Det är precis det där man måste göra. Och då kommer man märka, alltså om han bara sparkar bak ut, då kommer du bli arg och besviken. Och då fick du veta det snabbt, så slipper du ödsla 2 år till.
För man kan stå ut med putter väldigt, väldigt, väldigt länge. Och man kan lätt tänka, det här, ja, men jag ger x antal månader, eller jag ger någon vecka här och där. Och där kan det också vara bra att kolla tillbaka. När var senast jag var lycklig i min relation och den kändes perfekt och jättetrevlig och glad.
Mm.
Var det 6 månader sen, vad tror jag då ska hända på nästkommande 6 månader? Mm. Ingenting. Det är samma, det borde ha hänt redan.
Så gasa ordentligt, så antingen kommer du möta lättnad och en trevlig relation, eller så kommer du möta slutet på relationen. För du behöver bli arg. Det är då du kan träffa någon annan, göra slut.
Bara lämna honom och inte ens
tänka känslor. För jag hör henne när hon säger att hon är kär, jag tror på det. Och det ena utesluter inte det andra. Men du kan gasa relationen så pass mycket att du tappar känslor.
Lika rakt ut för ett stup. Ett ämne som förvånansvärt nog ligger mig alldeles för varmt om hjärtat, eftersom att jag aldrig nästan har sett det här, är
när... Gin och tonic.
Är när folk har kallat sex i tv. Man har hört det så många gånger. BB Linda har sex i tv.
Det är verkligen ett begrepp.
Sex i tv. Och då vill jag berätta för alla som lyssnar här, det begreppet kan vi kasta, för det är ingen som någonsin har haft sex i tv. Det är i så fall någon som skulle gå in i silikonstudion när Gry Forssell leder det och ha sex där. Då har man sex i tv. Men om man åker till Mexiko och i en solstol har sex med någon person som man vill vara med, och ett filmteam sen visar det på din tv-skärm hemma, då har inte jag haft sex i tv, då har du tittat, smygtittat på mig när jag har haft sex i en solstol. För jag tycker att det är så himla också mycket skam kring det, att folk ska hela tiden också prata om, jag skulle aldrig kunna ha sex i tv.
Gud ja.
Hur kan man ha sex i tv?
Alltså nästan alla personer har någon gång yttrat om de skulle kunna tänka sig ha sex i tv eller ej.
Ja, eller ej. Mm. Som att det är ett beslut man tar innan.
Eller om det är okej att ens barn är med i de här
vad skulle du känna om dina barn hade sex i tv? Ja, ja. Och det är ju bara kvinnorna som har gjort det som vi minns.
Ja.
Jag minns inte en jävla kille som haft sex i tv. Bara vilka tjejerna var i de olika paren.
Det är alltså helt ärligt också så att killarna som du vet så har sex första dagen i ett tv-program, de liksom, de firar ju.
De är kungar.
Och high five och... Mm.
Så att det är verkligen uppdelat. Och alltså, när jag ser scener från Paradise Hotel så är det alltid folk under täcken. De går försöker gå in i någon hörna i en dusch. De vill vara i fred, vilket man vill ofta när man vill ha sex då. Och det här är alltså folk som har fått alkohol ipressat in i käften i 7 dagar i sträck. Och har fått träffat alltså, jättemånga nya, snygga singelpersoner i sin egen ålder.
Och är liksom i dejtingsituation.
Ja, de har ju fått fylla i liksom, sina preferenser på Tinder och inkommer 7 personer som ser ut så. Jag är inte förvånad att de har sex. Det är jag förvånad över. De enda som har gjort någonting skamfullt, det är vi som sitter och tittar.
Och det sägs ingenstans.
Ingen annan har sagt det vad jag är.
Alltså man borde säga, jag skulle aldrig kunna titta på någon som har sex på
det. Det är det som är frågan. Hur skulle du känna om dina barn tittade på när någon hade sex timme och sen dömde personerna?
Det är det här som är så intressant med din hjärna. För det här, sånt här kommer du på.
Det är verkligen
för att det här vi bara blivit matade med. Åh, gud, hur kan du ha haft sex på tv? Eller, hon hade ju sex i Big Brother.
Ja, men om man frågar alltså folk, henne. Hur kändes det att ha sex i tv?
Jag har frågat Emily i Studio Paradise.
Det är det jag menar. Och det är som att den personen, det är samma som att ha varit med i porr. Mm. Det är så att det har du alltid på ditt permanent record. Mm. Det tycker vi, det kan man aldrig sudda bort.
Men tänk kolla för... på porr, det är bara...
Ja, ingen stor grej alls. Hur många gånger har du kollat på när någon har blivit utsatt för en våldtäkt? Alla killar har kollat 100 000 gånger.
Åh, gud.
Kan vi sätta dem på fucking rättegång för det? Nej, men och, vi liksom hela tiden, det är som att det är en sån ful sak att göra. Men det är verkligen vi som sitter och smygtittar. Alltså folk försöker gömma undan sig under kuddar och tecken. Nej, in ska en producent, in med kamera rätt upp i muttan.
19-åringar gör tält med någon de tycker är fin.
Ja. Och försöker ha en trevlig stund. Och sen sitter vi och ska titta.
Och sen yes, skam.
Sen ska vi skamma dem.
Ursäkta, sen ska jag sitta i intervju. Ha?
Hur känns det här då? Hur du inte håller dig? Hur känns det för dig Lisa? Ja. Kunde inte du hålla dig från att titta? Ja. Nej, precis. Där satt du klistrad.
Ja, där satt jag klistrad. Det är så jävla sjukt.
Alltså, skammen ska bara riktas på dem som producerar. Om man tycker att det här är skamfullt.
Mm.
Överhuvudtaget. Så ska man rikta skammen mot producenterna som liksom filmar det här.
Som säljer det här.
Verkligen. Mm. Och sen sänder ut det på en tv-kanal. Och som säljer in det för att man ska betala pengar för att vara i reklam.
Och de som sen tittar på det och sitter i kafferummen.
De som går in på chattrummen och skriver att folk är olika horor. Alltså det är bara du som har tittat.
Olika inte. Horor runt om i soffor i Sverige.
Det sitter bara manliga 17-åriga horor och kommenterar på folks Instagram.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra ni!
Hej då!
Solen skiner. Kissing like we were in a twilight.